Gårdagen slutade vi som sig bör lite dramatiskt så där när man håller på med en sån här serie i tv, vet ni, så ska allting, varje avsnitt sluta så att folk nästan drogade av nyfikenhet ska slå på tv nästa gång samma program dyker upp. Så kan man beta av Dallas 144 och 148 gånger. Vi kom till det här med en ond ande från Herren. Det väcker ju mycket nyfikenhet och man undrar, är det skrivfel? Det måste vara översättningsfel. Och det undrar vi så länge som vi tror att det finns två gudar som kämpar mot varandra. Men Gud är en. Och andemakterna är egentligen inte problemet för Gud, utan det är våra hjärtan. Och vi ska återvända nu till Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Låt oss nu försöka att förstå det här för att också kunna närma oss den lidande människan. Synd innebär på något vis att människan söker sin egen frihet, sitt oberoende från Gud, makten att råda över sitt eget liv och gärna därmed också makten att råda över omgivningen. Ju mer jag kan råda över omgivningen, desto mer råder jag över mitt eget liv. Och i begreppet synd ligger därför alltid en förkastelse av den Gud som ensam vill råda. Det ligger också en förkastelse av min omgivning. Det är därför vi sprider problem omkring oss och vi sprider miljöförstöring. Och grunden till detta är på ett vis människans kärlek till det skapade istället för skaparen. Om jag får fortsätta att repetera något av förra veckans undervisning så vill jag också säga så här, att en människa som lever på detta sättet anses lida av egen kärlek. Men det är fel. Den fallna människan älskar inte sig själv. Utan i sin önskan att bli något annat än hon är fördömer hon i själva verket sig själv. Hon ställer upp en massa mål för sig själv. Detta och detta vill jag äga. Detta och detta vill jag kunna. Detta och detta vill jag få åtnjuta för att kunna älska mig själv. Den fallna människan saknar kärlek. Hon är oförmögen att älska sig själv villkorslöst. Lika mycket i medgång och motgång. Hon är oförmögen att på samma sätt älska både Gud och sin omgivning. Hon sätter upp villkor för att kunna älska sig själv. Och hon är ute efter att utnyttja både Gud och sin omgivning. På något sätt äga kontroll. Och makt. När hon lever så har hon förkastat både sig själv och sin omgivning. Och hon kommer förr eller senare att erfara omgivningens förkastelse av henne själv och därmed också hennes egen självförkastelse. Nu talar Paulus här om att hela problemet har också en andlig sida. Vi kan förstå hela det här skeendet så att säga från, jag skulle vilja kalla en aspekt av biblisk psykologi. Men för att vår förståelse för de här tingen ska fullständigas behöver vi också förstå att människan är ande. Vi ska mera studera det lite senare. Men redan nu får vi se detta att det finns en andlig aspekt i människans lidande. Därför att när människan på det här sättet söker sin frihet genom att förkasta Guds auktoritet, göra sig själv till en till herre över både sitt liv och sin omgivning. Därmed förkastande också omgivningen och skapande ensamhet för maktens skull. När människan på det sättet söker frihet kommer hon in under tvång. Och detta kan vi inte till fullo förstå om vi inte förstår den andliga sidan av problemet. Hon kommer in under herraväldet av någonting som här med ett sammanfattande begrepp kallas för träldomens ande. Jag tycker missbruk av alkohol är en sån bra bild för det här. En människa söker alkoholens rusgivande effekt för att på det sättet uppleva ett stycke frihet i sitt liv. Att så att säga kunna köpa sig makten att vara glad när det passar en själv och på det sätt som passar en själv. Att vara herre över sina känslor. Det går till en tid. Till en tid kan jag välja hur ofta och hur mycket jag vill dricka. Hur full jag vill bli och hur illa jag vill må dagen efter. Jag kan välja till en tid. Rätt vad det är, går man över en gräns och så har man inget val längre. Och samtidigt med att man går över den gränsen börjar ens liv på ett nytt sätt att regeras av fruktan. Det kan hända att man började dricka för att på något sätt döva oro eller bekymmer eller nervositet eller vad det var. Blyghet. Eller bara allmän tristess och livsleda. Det kan hända att det fanns mycket av förkastelsens effekter i ens liv som gjorde att man började dricka. Men när man fastnar i drickandet så kommer ändå på något vis fruktan till ett nytt sorts herravälde i ens liv. Man får en ny ångest att kämpa med, en som man inte hade förut. Och av detta kan vi börja ana att det som nu händer är inte bara det att vissa ämnesomsättningsprocesser i levern har anpassat sig till att drivas av alkohol och att nya enzymsystem har uppstått som måste ha lite alkohol för att kroppen ska känna sig som om den befann sig i något normalt tillstånd. Det här är alltså ingenting som sker i det kroppsliga. Utan här kommer för det första fruktan in. Och för det andra ska vi se ett par saker till som åtföljer träldomens ande. Och det första är hårdhet. När träldomens ande kommer in blir människan hård. Det behöver inte betyda att varje alkoholmissbrukare är som granit eller armerad betong. Var och en som har jobbat med alkoholister vet att många av dem kan bli väldigt sentimentala. Och vemodiga och dystra och lite av varje. Men det finns någonting av hårdhet hos en människa som kan se hela sin familj lida och gråta. Se barnens ångestskräck när far kommer hem full. Och ändå påverkar det inte. Ändå når det inte in. Det finns någonting som, det finns en hårdhet som skyddar missbruket för omgivningens vädjanden och omgivningens lidande. Och den hårdheten upplever missbrukarens omgivning som förkastelse. Barn till missbrukare bär ofta på djupa förkastelsesår. Därför att man upplevde att far älskade flaskan istället för barnen. Och barnen möttes med en hårdhet som behövdes för att spriten skulle kunna fortsätta att dominera. Det andra som kommer in i sammanhanget, eller det tredje rättare sagt, fruktan är det första. Eller kanske till och med det andra. Tvånget är det första, fruktan är det andra, hårdheten är det tredje, och det fjärde är det jag kallar för intressedominans. Intressedominans. Själva begreppet kan avnjutas om du sätter dig i väntrummet på en alkoholmottagning och lyssnar lite försiktigt till vad de hjälpsökande pratar om. De pratar inte om väder och vind. De pratar inte politik, annat än möjligen för att skälla på detta tjuvsamhälle som inte hjälper dem bättre. De pratar inte om vitsipporna de såg i förrgår. Eller bofinken som drillar. De pratar inte om något annat än fyllor de har haft och fyllor de ska ha. Man kan bli tokig när man hör det. Och man undrar, hur orkar de leva så smalspårigt? Jo, det handlar om intressedominans. Försök att hjälpa en alkoholist. Du kommer snart att upptäcka att det finns egentligen ingenting i livet som intresserar honom. Du försöker ta honom med på utfärder och ni åker upp på ett utsiktsberg och tittar på sjöarna och de blånande höjderna i fjärran och hör humlorna surra och så här. Ja, han står där som någon sorts skyltdocka. Visst, han åker med. Han är ju snäll och trevlig ofta, men egentligen så ser han ut som att han kunde lika gärna ha varit precis var som helst. Suttit i en kulvert någonstans nere i Gamla stan. Han är egentligen inte intresserad av mer än en enda sak. På allvar intresserad. Och det är spriten. Ibland när man sliter sina hårtestar över den torftighet som en sån här människa lever i, så tänker man att ja, detta är ju en människa som alltid har levt ett torftigt liv. Och det är ibland sant. Många börjar missbruka i tidig ålder därför att deras liv är så torftigt. Men ibland kan du träffa människor som börjat så att säga dricka i yrket. Artister, konstnärer, handelsresande, personer med ett stressigt liv, direktörer och så vidare, som kanske haft ett stort intresseområde. Stora kunskaper, belästa människor, människor med utblickar i alla möjliga riktningar. Och så börjar de dricka och fastnar i drickandet och allt är borta. Det är egentligen bara en enda sak som upptar deras intresse. Och det är fylla. Alltså, människan söker sin frihet. Hon kommer in under tvång och fruktan. Någonting i hennes liv blir hårt. Och hon fastnar i intressedominans. Och det är det sista, en lurig grej. Ska du hjälpa alkoholisten tillbaka till ett normalt liv, så står och faller din verksamhet med att du ger honom något annat att intressera sig för. Att intressedominansen bryts. Klarar du inte det så är det hopplöst. Nu är jag kategorisk. Nästan till på andra sidan gränsen för det hutlösa. Men jag stryker under, detta är mycket viktigt. Och i början när man ska hjälpa såna här människor är man inte klar över det här. Att detta är en del av något mycket ont. Utan vi tenderar lätt att se att ja, denna stackars människa har aldrig haft något att intressera sig för och därför blir det bara så här. Nej, det blir inte så här. Bara för att. Utan här finns en medveten mörkrets strategi. Och den strategin, den går ut på det här att när Gud har skapat dig och mig så har han lagt ner anlag och möjligheter i våra liv. Hur upptäcker vi dem? Jo, de poppar upp i våra liv som intressen. Vet du vad det är, så är det något som intresserar en. Vi är här därför att vi är intresserade av själavård. Är det fult att vara intresserad av själavård? Nej, det är antagligen så att det är liksom ett sorts Guds pekfinger i våra liv. Han vill föra oss in i en kallelse helt enkelt genom att väcka ett intresse. Nu räcker det inte med ett intresse bara, men när den helige ande befruktar ett intresse som så att säga inlagd i människans skapelseidentitet, så börjar människan att föras in i det som är Guds plan och vilja. När vår drickande broder drabbas av sin träldom så skärs alla äkta intressen i hans liv bort. Och de är ju alltså Guds styrmedel. Och det är ett utomordentligt effektivt sätt att så att säga avskärma den människan från Gud och från det liv Gud har skapat honom att leva. Och om du sätter dig i väntrummet och lyssnar inte bara till rena alkoholister utan du träffar blandmissbrukare också, så kan du lyssna till deras dialog med de rena alkoholisterna. Det utomordentliga förakt som valiumkillarna öser över fyllegubbarna. Det är också någonting som är värt att notera. För att inte tala om de här grabbarna som går på heroin och amfetamin och det där. Va? De tittar ju ner på alkoholisterna som både löjliga och vämjeliga. Men allihopa sitter i samma båt. Det finns egentligen ingenting som intresserar dem mer än precis den drog som de själva valt. Och med missbruket följer hårdheten. Och över sig har man nu tvånget och fruktans piska. Träldomens ande. Och om vi ska fortsätta att repetera lite grann så att den här bilden klarnar, så ska vi läsa igen i Efesierbrevet andra kapitel. Verserna 1-3. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Vi följde våra mänskliga begär. Vår längtan efter oberoende, frihet, makt, kontroll och njutning. Att råda över våra egna liv. Genom att råda över vår omgivning. Härska, ha makt. Äga. Och då följer vi försten över luftens härsmakt. Och det börjar alltså som ett fritt val. Och slutar som ett tvång. Och när tvånget en gång har etablerats så kan man i princip inte häva det. själv. Då måste hjälp tillflyta utifrån. Inifrån sig själv klarar man i princip inte att göra sig av med tvånget. Inför den drickande brodern talar vi om missbruk. Och själva begreppet missbruk kan vi så att säga tillämpa på allt som är synd. För synd det är att missbruka sitt liv. Det grekiska ordet hamartia som vi översätter med synd betyder egentligen att missa målet. Att missbruka sitt liv. Under de åren jag satt på alkoholmottagning och jobbade med drickande bröder så slog det mig gång på gång att den kamp jag försöker kämpa med dem är ungefär samma kamp som Gud har med mig fast jag inte dricker. För på något sätt är vi ju alla missbrukare. På något sätt är vi alla människor som missbrukar våra liv. Det är syndens natur. Därför kan vi ta ett annat exempel och liksom finna samma grundmönster. Vi tänker oss en person som blivit sviken av sin omgivning och därför uppfylls med känslor av besvikelse. Svek föder besvikelse. Till en tid kan den människan vara en människa som har känslor av besvikelse. Hon kan på något sätt välja om hon ska gå och tänka på sin besvikelse eller om hon ska tänka på något annat. Omärkligt går denna människa över en gräns om hon så att säga tillåter besvikelsen och kanske till och med odlar besvikelsen i sitt liv. Då övergår hon från att vara en människa som har besvikelse till att bli en besviken människa. En människa som är besviken. Och besvikelsen blir på något sätt ett med hennes personlighet. Den blir någonting som flyttar in och bosätter sig i henne. Vi kan ju på nytt läsa de här orden som vi hade framme här om eftermiddagen i Efesierbrevet 4, 26 och 27. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Sparad besvikelse blir på något sätt så lätt ett tvång i ens liv. Och jag övergår från att vara en människa som har en besvikelse till att bli en människa som är besviken. Och när jag har blivit en besviken människa, då har jag förlorat kontrollen över besvikelse. Jag har förlorat valmöjligheten i mitt liv. När vi då träffar denna besvikna människa, där besvikelsen är ett med hennes person, så ska vi märka att i och med besvikelsen kommer en ny ångest in i hennes liv. Och omvänt ser man också att när den människan fått Guds hjälp att förlåta dem som svek, så försvinner den ångesten ur hennes liv. Träldomens ande som ger frukta. För det andra finner man att det blir någonting i den människans liv som blir hårt. När du träffar en människa som är besviken, inte bara har en besvikelse, så tänker du av dig själv omedelbart: Åh, det är synd om denna människa. Men jag är rik på kärlek och barmhärtighet och jag är full av den heliga ande. Och nu ska jag verkligen krama om den här människan tills besvikelsen är borta. Du kommer ganska snart att förvirrad dra dig tillbaka och ställa lärjungarnas fråga: Herre, varför kunde inte vi? Därför att någonting i den besvikna människan blir hårt och din kärlek bara studsar mot skalet. Du upptäcker snart att det går inte att älska ut den här människan ur hennes besvikelse. För kärleken når aldrig in. När du då inte lyckas med att älska ut personen ur hans besvikelsetillstånd, så tänker du så här att ja, men då kanske vi kan gå på Jönssonligan istället. Vi går ut och har lite roligt. Och vi kanske skulle ta oss en resa till vad ska vi hitta på? Till Borås, ja, det kanske kunde göra. Det är kanske det roligaste man kan tänka sig. Ja. Alltså man försöker vädja till personens intressen. Man försöker vädja till personens intressen. Ge honom något annat att tänka på. Du kommer ganska snart att finna, det är inte heller så lätt. Visst, den personen kanske följer med dig på både Jönssonligan och åker till Borås. Men vad sitter ni och snackar om på tåget till Borås? Jo, hans besvikelser. Och pliktskyldigast följer han med dig i Borås och tittar på centrum och på centralstationen och vad det är mera. Men han bara väntar på det tillfälle då han får prata om sin besvikelse. Därför att besvikelsen äger nu hans liv och styr med en intressedominans. Allt det andra har på något sätt mist både sitt intresse och sin verklighetskaraktär. Han är inte längre en människa som har besvikelse, han är en besviken människa. Och vad tjänar det till att gå på Jönssonligan? Man blir ju inte mindre besviken av det, säger han. Mitt liv är ju som det är. Och det enda jag begär är upprättelse. Vi tar lite fler exempel. Många kommer att rikta sin kärlek till pengar och det som kan köpas för pengar. Pengarna symboliserar friheten. Inte flaskan förstås. Och inte grämelsen utan pengarna. Det är frihet. För pengar kan man köpa allt. Och vi kan ju läsa några varningens ord om det. Matteus 26. Matteus 16, förlåt. Matteus 16 och 28. 26, nej. Matteus 16 och 26. Nu blir det rätt. Jesus säger: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Och vi läser den här versen och så tänker vi så här att ja. Visst, man blir rik och vinner hela världen. Och då kan det ju råka hända så här att man samtidigt förlorar sitt liv. Och då har man ju liksom satsat på fel häst. Men det Jesus vill tala om för det är att ju mer vi vinner hela världen, desto mer förlorar vi vårt liv. Och det är något annat. Därför ju mer du kommer in under kärleken till pengarna och makten, desto mer förlorar du ditt liv. desto mer kommer du in under träldom när du försökte att med pengarnas hjälp skaffa dig frihet. För om vi läser på det första sättet som jag nämnde, då tänker vi så här att ja, det är klart man vill vinna världen, det vill man ju gärna göra. Jag vill gärna utvidga min verksamhet och gärna vill bli så etablerad som möjligt och få så stort inflytande och så mycket att säga till om som möjligt. Det vill jag ju gärna. Det gäller bara att se upp under tiden så att man inte förlorar livet. Och nu ska jag försöka göra det här utan att förlora livet. Och så tror man att det ska gå. Men Jesus säger att var och en som försöker, var och en som spårar in på det här kommer att förlora livet. På samma sätt som Gud säger till Adam i paradis, om du äter av detta träd skall du döden dö. Och detta döden dö, det är en oöversättlig hebreisk ordlek. Det betyder att du kommer att falla under en dödsdom för vilket det icke finns något undantag. Nu Adam, han följer inte ihop knall och fall. Och bars ut av några änglar för att begravas utanför lustgården. Han såg ju ut att leva vidare. Ja, men vi var döda genom våra synder, som Paulus talar om. En text vi läste nyss. Adam upphör att vara en kärleksmänniska. Och i den meningen är han död. Och ju mer man är inställd på att vinna hela världen, desto mer kommer man att dö på samma sätt. Och detta är, tror jag, orsaken till att vi i västerlandet mår så dåligt. Det enorma själavårdsbehov som vi har i västerlandet, det beror på vår rikedom. Det tror jag fullt och fast. I missionsländerna, de verkliga u-länderna, där råder fattigdomens problem. Och det är svåra problem. Det är svält och nöd. Det kan vara utsugning och inbördeskrig. Men vi lider under rikedomens problem och det är andra problem. Det är ingen större idé att du åker till Bangladesh och etablerar dig som själavårdare. Det är inte säkert att det blir någon trängsel på din mottagning. Det behövs annan hjälp. Det vi kämpar med i Sverige är rikedomens problem. Vi läser lite vidare om det här. Vi går till Lukas 12 och läser från 13 till 21. Någon i hopen sa till honom: Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade: Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Han sa till dem: Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: Vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa: Så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom: Din dår. I natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Och vi tänker det att ja, det kanske finns någon inkomstgräns någonstans på 90 000 om året eller något och man avlider automatiskt. Men så är det ju inte. Jag minns när våra barn var små och vi talade om för dem att det var farligt att röka. Man kunde bli sjuk. Och jag minns vi satt en gång i trädgårdsföreningen i Göteborg och så satt där en bit bort ett ungt par och rökte. Erik gick rak i ryggen då. Han var kanske 3 eller 4 år eller någonting. Och så gick han dit och så stod han och tittade på dem och tittade när de rökte och tittade när de rökte. Och till sist kom han tillbaka och sa: De dog inte. Men Nej, så kan det också vara. Men vi ser det här med träldomens princip på nytt. Någon blir intresserad av det här med pengar och vinst. Och till en tid ser det ut att gå så bra. Och man gör de fina klippen på börsen. Visst, man handlar med optioner där var det sista. Det är grejer. Och det gäller ju bara att liksom ha de rätta kontakterna och fånga upp de rätta nyheterna innan alla vet om det och kan springa och köpa och sälja. Så man inte går på en fermentanit eller någon konsejfgrej eller något annat sånt här, utan det gäller ju att liksom veta vilka papper man ska satsa på. Man blir affärsman. Från början var man en som gjorde affärer. Och så går man över en gräns och blir affärsman. Och då är det affärerna som äger mig och inte jag som gör affärer. Plötsligt så har man egentligen inget annat intresse på denna jorden. Utan när man kommer hem på kvällen så har man den där fyrkantiga portföljen full med papper och man köper Börsnytt och Financial Times och man sitter och läser och spekulerar och man tar upp stora lån för att köpa diamanter och lägga i kassavalv som man dessutom måste lägga i ännu större kassavalv som man måste spränga in i berg för att ingen ska komma åt dem och sen så måste man sitta själv utanför med k-pisten och vakta pengarna. Och familjen och de närstående liksom försöker att få far, som det brukar vara i det här fallet, att intressera sig för något annat. Mor kämpar med gråten i halsen för att få far att intressera sig lite för barnens skolgång. Men det känns så ovidkommande på något sätt. Det är så mycket verkligare med vad som har hänt på New York-börsen igår eftermiddag. Det måste man läsa om tills dess att man faller ihop och går och lägger sig. Och på nytt ser vi detta. Det blir ett tvång. Här finns någonting av fruktan. Tänk nu. Om jag skulle missa den verkliga grejen. Tänk om någon annan gör det stora klippet och inte jag. Och tänk om det blir krasch på börsen och jag blir av med alla pengarna. Tänk om. Och så finns fruktan där. Intressedominansen och hårdheten. Affär är affär. Du skriver på de här papperna, du får skylla dig själv. Vadå? Ja, jag skickar efter kronofogden, fram med pengarna bara. Vadå medmänsklighet? Vad är det för dumheter? Vi har skrivit kontrakt om det här och här gäller ingen medmänsklighet. Om man satsar på diamanter som är det hårdaste man kan skaffa sig, så ska man snart finna att den hårdheten tar sin boning också i ens eget liv. Man var en människa som gjorde affärer. Man övergick till att bli en affärsman. Man får tvånget, fruktan, intressedominansen och hårdheten på köpet. Vi kan ta några andra enkla exempel i det här. Ibland möter du människor som älskar hälsa mer än Gud, som är vår hälsa. En del av dem blir såna här råkostfanatiker. Och man kan ju tycka det att ja, men det är ju bra att de inte håller på och vräker i sig kolesterol och korvskivor tills flottet rinner ur mungiporna och hamnar på hjärtinfarktavdelningar och måste för dyra pengar undergå hjärttransplantationer och sånt. Det är väl bra? Ja, det är det. Men på något sätt finns här en kärlek till det skapade. Det finns på något sätt, kanske i ett sånt här fall, en sorts strävan efter ett oberoende, efter en makt och en kontroll över ens egna livsomständighet. Och du märker ganska snart att såna här människor, de fastnar i ett tvång att äta grönsaker. Det är ju en sak om det är självvalt. Jag respekterar var och en som väljer sin kost efter förnuftiga principer. Och det är inte alls det jag talar om. Utan jag talar om de människorna som gör det därför att de älskar hälsan mer än Gud. Och som med allt sitt bekymmer försöker lägga en enda aln till sin livslängd, som Jesus säger. Man märker ganska snart, både till sin förvåning och sitt intresse, att de här människorna blir förunderligt hårda. Det kommer in något hårt i deras liv. Det blir ofta en stelhet och en fasthet och någonting som den närmaste omgivningen kan uppleva som ett sorts problem att leva ihop med en sån människa. Det här handlar inte om alla som äter grönsaker, lika lite som alla som hanterar pengar blir affärsmän. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Och det händer, har hänt mig, åtminstone vid något tillfälle när jag mött en människa som på det här sättet levat i en nästan granitartad hårdhet med sina grönsaker, att jag har sagt att receptet för dig är att du äter en korvskiva om dagen i Jesu namn. Det var ett råd som aldrig togs emot, jag försäkrar. Men Guds barns frihet är friheten att slakta och äta. Det står faktiskt så i skriften, slakta och ät. Det står inte hur mycket kött vi ska äta. Men på något sätt det här fanatiska hälsokosteriet, där hälsokosten, där morötterna blir en sorts gud för en. En vikarierande gud. Det är något man får se upp med. Och det kommer en hårdhet i dessa människors liv. Därför att det är ett sätt att äga sitt liv och att på något sätt äga kontroll över livet och livsomständigheterna och omgivningen.